I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Avsnitt 99, ännu en framröstad publikfavorit. Joe Tempest från Europe. Ska få höra när han sjunger lite slager här med oss också.
Välkomna till Rock Bottom.
Rock Bottom, den bästa podden med Anders Tengner och Erika som bara har ett namn.
Ja, jag har bara ett namn. Eller jag har en massa efternamn och det blir så krångligt. Men vet du vad...
Då ska man ta alla du har varit gift med, då blir det jättemånga.
Ja, verkligen. Så går det ju inte att hålla på. Men däremot ska vi säga så här. Vi har en fantastisk sponsor idag. Vi ska ju träffa Europe här alldeles strax, och det gör vi i samarbete med Rock the Boat, Silja Lines rockkryssningar. Så häng med oss nu, för att i slutet av programmet så kommer Silja Line och Rock Bottom att lotta ut några fantastiska vinster. Ni kan nämligen få hänga med och lyssna på Accept och The Pain och The Haunted. Så häng kvar här. Och så,
ja, då vinner man en hel kryssning?
Du kan vinna en hel kryssning.
Ja, då skulle jag lyssna i alla fall.
Ja, hytt. Så häng kvar.
Ikväll så har vi ju alltså, skulle jag vilja säga Erika, kanske den största stjärnan vi hittills har pratat med här i våran Rock Bottom-podd. Vi har betat av nästan alla i Sverige.
Mm, men det här är ju inte kanske.
Men nu har vi liksom kommit stjärnan upp till världsklass här.
Ja, ja.
Känner du igen det där lilla?
Smicke går hela vägen. Det är en bra början.
Mannen som ska underhålla oss ikväll med både skrönor och information, han heter Joey Tempest. Välkommen. Mm,
tack. Kul att vara här.
Vi sitter på Annexet. Ni ska spela ikväll.
Yes, om några timmar spelar vi i Stockholm. Vi är hemma.
Det är hemmaplan?
Ja.
Kommer du ihåg när det var hemmaplan när vi var i Solnahallen? Och det var första riktigt stora giget.
En gästlista på 200 eller någonting. Det var halva publiken.
Hur lång är gästlistan ikväll?
Ja, det är mycket strul. Alltså, våran turnéledare, han sliter håret när vi spelar Stockholm. Ja, det är familj, det är gäster, det är polare och det är fix och don. Och sen åker bandmedlemmarna hem till sitt hem mitt i turnén och sådana grejer.
Det blir ingen ordning.
Var är de någonstans? Men det är spännande att spela hemma. Det är helt okej.
Okay, alltså. Är det lite mer pirrigt?
Ja, det är lite mer spännande nästan. Sådär. Mm. Så det vill man ju ha.
Man får
ha
inte göra bort sig här.
Nu spelar jag inte så stor. Nu garvar man mer åt om det händer något. Liksom. Mm. När man är lite yngre, då kan man bli arg på varandra eller på sig själv. Men nu, händer något så händer något.
Ja. Med ålderns rätt.
Ja. Ja.
Albumaktuella med Walk the Earth.
Yes.
Förträffligt album.
Ja, singen är grym.
Ja, jag gillar den också. Ja. Alltså.
Antagligen en av era bästa låtar.
Ja.
Tycker på det.
Ja, jag skulle lägga den bland topp fem.
Och du känner ju till Europe väl.
Riktigt
och jag känner till Europe ganska väl också.
Och jag såg er första gången det året ni vann Rockes.
Härligt. Oh, wow.
Jag såg er med mina Force.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, den är kanske topp 5, kanske topp 3 till och med.
Hur skiljer sig det här albumet från den tidigare? Om du skulle...
Vi började ju för några år sedan med Kevin Shirley när vi gjorde Bag of Bones. Så började vi spela in live igen helt och hållet. Som vi kanske gjorde bara på första och andra plattan egentligen. När man inte gör massa overdubs, när man inte håller på att fixa för mycket. Och det började med Kevin Shirley på Bag of Bones. Sen gjorde vi War of Kings i Stockholm med Dave Cobb. Och Och då blev vi kompisar med honom. Så vi litade på honom ännu mer på Walk the Earth. Vilket innebär att vi lät han vara med lite grann i och bygga ljudet och vara med och arra, skriva lite här och där.
Och det är alltså producent?
Ja, det är, han är trummis, gitarrist och han är bara en skön kille också. Och väldigt duktig på. Och vi har 10 låtar när vi går in med honom. Men de 10 låtarna växer otroligt. Det är arrmässigt, han skriver till en bit eller han föreslår en textgrej. Så han har blivit en bandmedlem lite grann.
Du föregick nästan min fråga lite grann. För att jag noterade det. Mm. Att väldigt många låtar på den här plattan har hans namn som credit.
Absolut.
Om vi tittar på War of King, det var bara Europe.
Ja.
Var
inte den enda han var med på 2 där kanske eller någonting. Ja. Han var med på några grejer. Och det var då vi märkte att hans idé var lysande.
Okay.
Så att om han nu på Walk the Earth, när vi var i Abbey Road, att han... Om han föreslog någonting så, okej, det här provar vi.
Mm.
Så att vi liksom...
Ja, jag kan inte påstå att det blev sämre.
Nej.
Abbey Road, det är ju en studio som... ja, den är väl tillsammans med Electric Lady i New York. Ja, en av de där riktigt, riktigt...
Electric Lady ligger också på listan.
Magiska studion.
Men Abbey Road var ju en riktigt... Jag ville ju få folk till London. Vi har inte spelat in där sen Out of This World, Olympic Studios.
Så att du skulle få gå nära.
Så jag kan åka hem till familjen. Alltså det var en baktanke. Jag tror de listade ut det. Så i många, på många plattor så sa de, jag vet inte. Ska vi åka till... Jag föreslog Peter Gabriel Studio, Real World. Mark Knopfler har en bra studio också. Men ingen har nappat förrän jag nämnde, det är en öppning i Abbey Road. Okej, ja, det låter intressant. Så då fick jag över alla. Men alla vill ju vara där och de har... Så mycket bra utrustning i den studion. Det är ju samtidigt en modern studio. Alla är ju där, nya. Kanye West, alla är där. Ja. Är in, liksom.
Men sitter det någon form av magi i väggarna där inne?
Ja, man går in och så vill man ta massa foton och gå runt och fråga
och
massa
frågor.
Ja, ja.
Gick ni på övergångsstället?
Ja, det gjorde vi. Men vi har fått reda på en sak. Kanske man inte ska berätta, men vi har fått reda på en sak. De har flyttat övergångsstället.
Har de flyttat det?
Sen originaldagarna.
Så folk går inte på samma ställe?
Nej. Och det gjorde de för att de hade problem med fans och trafik. Övergångsstället låg för nära studion och ingång när man kör in.
Just det, så vart det folksamlingar. Ja,
så att de flyttade 50 meter. Liksom.
Så man ska egentligen gå lite... Ja, det är bra, då vet vi det.
Ja, just.
Ja, jag har också gått över det där en gång på fel ställe då. Alltså.
Ja, men det var en grej som vi ville göra i vårt liv och nu har vi varit där. Det är klart skulle vara kul att åka igen, men vi äventyr går vidare så vi får se vad det blir nästa gång.
Sandstudion, Memphis.
Ja, Memphis skulle vara kul. New York, Electric Lady som du sa.
Ja, Electric Lady ligger då.
Men det finns, Nashville har börjat hämta upp sig nu på många, många sätt. Alla musiker och producenter och många i rockbranschen har flyttat till Nashville. Från LA, från New York. Det är nya musikstaden. Även fast du har country and western där. Men du har, det är en sida som inte vi anammar. Men det finns en rocksida. Alla musiker där och allting. Och bra studios där nu. Så att, kanske blir det där nästa gång.
Och det är väldigt mycket country som är nästan hårdrock idag.
Absolut.
Alltså, det är verkligen...
Men alltså, lyssna på någon... Dave Cobb har ju producerat Chris Stapleton till exempel. Mm. Alltså, det är jättebra. Och det har country i sig, men det är en helt annat.
Fantastiska riff. Ja. Bra. Nu ska vi ha en liten test här. Nu ska vi se hur inte ta på bordet, för då låter vi micken på en gång. Vet du. Ja, aj, aj, aj. Okay. Hur väl känner du Europe? Nu ska vi se. Det här är bara en liten testfråga. Mm.
Du är säkert bättre än vad jag är.
Nej, jag förväntar mig inte ett rätt svar. Nej. Men du kanske får... Okay.
till och med blondinen hade rätt.
Okay, all right.
No pressure.
Hur många låtar har Europe spelat in som är utgivna på era officiella album? Alltså inte B-sidor och samlingsplattor.
Inte singlar, EPs eller
något. Nej, alltså de ligger ju också
album.
På... Ja, album. Om man tittar på alla riktiga album ni har gjort. Hur många låtar har ni spelat in?
Ja, det tar ju lite tid att gå igenom. Men det är 11 plattor nu.
Mm.
Det är 11 plattor. Alltså, det brukar ju vara 11 eller 10. Det var väl 10 i början. 11 plattor. 100. 10. Jag får tänka.
Ja, du är ju ganska nära. Vi får nästan ge dig rätt för det. För det är 109.
Ja. Wow. Okej. Okay.
Kan du tänka dig den långa raden av låtar som du har varit med och skrivit? 109 låtar!
Hur planerar man ett setlist med så många låtar?
Det är en jättebra fråga, för det hade vi problem med nu. Nu har vi släppt Walk the Earth och så ska vi börja repa. Och så tänker vi, fan, det här har varit en bra platta, hur gör vi nu? Och då gjorde vi så här, nu har vi gjort 3 låtlistor. Mm-hmm. De varierar lite. Så det är första gången vi har gjort det här i vår historia.
Genialt.
Att, ikväll blir det nummer 1, ikväll blir det nummer 2, ikväll nummer 3.
Så det blir inte samma låtar på hela turnén?
Nej, det är alltid något som varieras varje kväll.
Mm.
Och då på det sättet får vi in lite udda låtar, lite låtar som man kanske inte orkar spela jämt, men man slänger in den då och då.
Och de som går och tittar på flera gig, vilket det finns ganska många av, får en liten bonus.
Exakt. Så, så har vi löst det.
Mycket bra. Mm.
Det finns ju två ganska tydligt dominerande Europe. Alltså ni är ju ett band som precis som Scorpions och Judas Priest nästan gick igenom en metamorfos. Mm. Det är tiden före splittringen.
Ja.
Och tiden efter, som är väldigt olika musikaliskt.
Ja.
Ni var ju klockrent bang in the middle där med Puderfrisserna och alltihopa och catchiga refrängen på 80-talet. Mm. Och sen kom det ett mycket tyngre, mycket mörkare, jag ska inte säga inte melodiösare, för det är fortfarande melodiöst.
Men det var mycket hårdare.
Men det är ett helt annat Europe på de här plattorna som har kommit sedan 2004. Vad var det som ledde till den utvecklingen av bandet?
Det var ju några olika saker. John Norum skrev ganska mycket på Start from the Dark. Och han hade börjat stämma ner gitarren till D-tuning. Och även B-tuning tror jag på vissa låtar. Så att det var ju, det blev, de demos han skickade mig så kände jag, oj, det här, nu har han varit i LA, han har gjort mycket. Så nu skriver han låtar själv, han har börjat jobba mer och han stämmer ner. Så det gjorde mig en liten kick också för att börja skriva lite nedstämda grejer själv. Så Hero till exempel, eller Flames, det är D-drop. Och det gör lite mörkare intryck i gitarren. Och det kändes fräschare, det kändes som det låg rätt i tid för oss. Sen var det också en reaktion mot, vi ville gå vidare. Vi hade ju ett möte hemma hos Mick Mikaeli i Vasastan 2003. Då var solplattorna klara. Och vi hade spelat Millenniumkvällen och allt det där. Och visste att vi ville dra igång. Men då sa vi att det här blir en ny start. Vi börjar någonstans från det abstrakta mörket, så vi har någonstans att gå. Därav Start from the Dark. Det var liksom ingen polerad pärla direkt. Den var lite ruffig och det kändes som att vi ville åka på en ny resa och inte göra det vi har gjort förut. Det visste vi allihop.
Om ni inte hade tagit en paus efter Prisoners, hur tror du att ni hade låtit då? Hade ni hakat på något så här
grunge-vågen?
Hade det blivit grunge-Europe? Det var ju en del band som gjorde det. Det märkte man ju på en del band.
Nästan alla som dog i pudelrocksdöden försökte
då. Och då var det ju ännu svårare på något sätt. För då hade de nästan... det var jobbigt. Så att, nej, jag vet, det hade vi nog inte gjort. Men jag har några demos. Jag kommer ihåg att efter Prisoners så skrev jag ju lite till. Jag visste att jag ville göra en solplatta, ta några år och göra det. Men jag hade fortfarande lite idéer som låg och pyrde. Det hade varit ungefär samma stil. Men jag kände att hela 80-talet och början av 90 hade nästan tagit sin spets. Produktionsmässigt och lekfullmässigt i studion. Så att en naturlig grej i början var att skala av allting. Och vi hade de diskussionerna på Prisoners. Jag vet inte, det har vi kanske pratat om någon gång. När vi kom till LA skulle göra Prisoners. Först var ju Bob Rock som skulle göra den. Sen hade vi andra planer. Sen var det Bo Hill som gjorde den. Och vi bodde i LA länge. Och egentligen var det mer att det skulle vara mer avskalat. Vi hade redan där börjat tänka på att göra det mer organiskt. Mm. Men det var inte så. Vi bodde i LA, du vet hur det är. Man blir liksom det, och det producerades på det sättet. Och så redan där hade vi lite små planer på att skala av det. Och börja låta det andas och bli organiskt. Men sen var det långa breaket och naturligtvis min soltid. När jag lyssnade mycket på Neil Young och Dylan och allt det där, så var det ju mycket för texter och sånt. Men det var ju också det, jag förstod hur de spelade in snabbt och med känsla och hitta ett uttryck istället för att polera och göra massa pålägg. Så allt det där lärde man sig under den perioden också.
Mm. Så att, vi hade inte hört ett grunge.
Nej, det tror jag inte. För som svar på den frågan, nej, det hade nog blivit rock Europe. Men det kändes som vi hade kört klart det racet då.
Mm. Ni har ju turnerat med, eller spelat åtminstone med Deep Purple tidigare. Men den här gången gjorde ni en riktig turné med Purple i England.
Ja.
Och det känns ju som att ni är ju Purple-fans.
Ja.
utan Purple hade inte Europe låtit som Europe. Och jag tycker mig höra att det kommer in lite mer Hammondorgel i Europe också. Så att man har den där sättningen som Purple har som är väldigt viktig för soundet. Liksom. Men hur är det att gå upp och spela efter sina gamla hjältar? Liksom? Ja. Eller före ibland? Liksom.
Ja, det var ju jättekul. Första kvällen var vi i Birmingham. Så har vi omklädningsrum jättenära dem. Och det vet jag inte, det kanske inte de visste. Men när vi gick ut så... Gillan har precis vaknat. Liksom. Jag känner honom lite. Hello guys. Are you happy? Is everything good? Och Roger var där också. Och Don Harris som var trevlig. Så vi stod där och snackade första dagen. Och det var liksom bara... Jag nämnde naturligtvis Perfect Stranger-turnén 84 när vi var där. hela Europe. Jag höll på med Wings of Tomorrow och gick och kollade på Deep Purple. Det var ju en vändpunkt för oss.
Jag kommer ihåg första gången. Vilka rysningar.
Knocking at your back door och allt det där. Och lasershowen som de hade.
Helt otroligt.
Det var helt otroligt. Och då gick vi hem och gjorde klart Wings of Tomorrow och drömde ännu hårdare om att bli som dem. Liksom. Men de leder oss fortfarande. Jag tycker nya plattan är bra. Surprising, en underbar låt. Och den tecknade videon de har gjort till den. Och ser dem live är fantastiskt.
De håller fortfarande verkligen. Jag tycker de sköter sig
suverän. De sköter sig jättebra, de har gjort det bra. Nu har de arenaband igen i UK. De har ju gått upp och ner genom alla år. Men nu är de riktigt stora, spelar O2 Arena liksom.
På tal om Deep Purple så måste jag få fråga. Ian Gillan säger ju att varje gång han sjunger Smoke on Water så får han rysningar. Han går igång på den låten fortfarande. Hur känner du när du sjunger Final Countdown?
Ja, det är positivt också måste jag säga. Vi repar ju aldrig den, man lyssnar aldrig på den. Nej. Hemma. Men även när vi repar inför en turné så repar vi inte den. Nej, vi behöver inte repa den. Den hör till scenen och folk kommer samman och det lyfts, det händer någonting i lokalen. Det gör det för oss också. Så vi trivs verkligen med att spela den live.
Mm.
Det gör vi.
Ja, publikmottagandet är ju förstås fantastiskt när så fort den kommer.
Och sen är det någonting melodiskt med den också. Det går genom kroppen, de här melodierna som man har haft med sig i livet. Och det är någon form av spirituell grej också. Att man mår bra. Liksom.
Sen är det väl lite, ska vi säga, coolt. Och ha en låt som är så otroligt stor och så förknippat med bandet. Som Smoke on the Water, som Stairway to Heaven, som Back in Black. Alltså, ni har en sån låt liksom. Det är få förunnat att ha det.
Verkligen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ni är ju pålitliga albumleverantörer får man ju minst sagt säga. I en tid när den kommersiella motivationen att göra plattor kanske har falnat en aning.
Ja.
Kiss till exempel säger att vi gör ingen platta för vi vet att den liksom, finns ett sätt att sälja den på. Liksom. Mm. Men ni fortsätter att göra välgjorda album. Mm. Men ni vet att den kommer aldrig kunna sälja så bra som den gjorde en gång i tiden.
Nej.
Vad är då själva motivationen med det?
Ja, då är det ju det här med äventyret att försöka hitta bra producenter, tekniker, studios och ha kul med det. Och ta ut svängarna med låtar som Turn to Dust, Pictures och Wolves. Och göra grejer som utmanar oss lite grann. Då kan det fortfarande vara roligt. Men vi är ju lite, vi gillar ju plattor, vi gillar ju vinyl och vi gillar 11 låtar tillsammans och hitta en bra sequence och vi gillar det fortfarande. Så att vi kommer ju fortsätta med det. Tiderna förändras, men jag tror också gör att det blir trovärdigt också. Vi håller på vår linje, förhoppningsvis så funkar det i längden. Liksom.
Men det måste kännas konstigt att veta att en gång till när du satt ni där, då hade ni potential att sälja miljontals skivor. Mm. Och man vänjer sig lite grann vid sådana siffror. Och nu börjar folk prata om att vi sålde 4 000 av vår senaste skiva. Du var skitnöjda. Det är så ett otroligt dropp.
Det är som skillnad. Vi har ju sett det, Anders. Vi har ju gått igenom, vi har ju sett 80-talet explodera. Alltså. Alltså när CD:n började sälja, det var ju ofattbart.
Ja.
Men nu har det gradvis kommit ner. Så har man ju vant sig med den nya världen. Men turnera är ju däremot en viktig grej nu.
Och sälja merch.
Ja, merch och turnera och jobba social media.
Mm. Mm.
Och det får ju banden lära sig. Alltså, nu är det mycket jobb på andra fronter. Liksom. Det.
Men ni har en fördel, precis som Aerosmith och Purple och allihopa. Ni debuterade i en period när det faktiskt såldes skivor.
Ja.
Ni byggde upp en fanbas som är svårt att göra idag när det bara är Facebook eller YouTube eller sådär. Ni har den här grundkärnan av folk. Och då...
Som är nyfikna. Ja, och gör man någonting bra så då kommer de. Så det är så man får tänka.
Precis.
Man kan ju tyvärr inte betala hyran med likes.
Nej.
Så, även om det också är viktigt.
Hur ser du på hårdrockens framtid med tanke på att alla våra hjältar, de är ju runt 70 nu.
Ja.
Ian Gillan är 72.
Ja.
Jag träffade Rudolf Schenker här nu. Han fyller 70 nästa år, springer omkring som en 25-åring på scenen. Det är helt galet.
Mm.
Men de har ett klart bäst föredatum snart och snart är alla borta.
Ja.
Alla giganter är borta. Vad är det som ska ta över? Hur kommer hårdrocken utvecklas om, säg, 10 år?
Mm. Då blir det nästa led av artister. Och där hoppas man att vi hjälper varandra och lyfta band som Rival Sons eller Blues Pills eller vad det nu kan vara. Det finns andra band i England också som är på gång. Det blir ju intressant, för vissa promoter och festivaler gör ju en kväll när de lyfter upp ett band som kanske inte ska ha headlines. Så, och leker med och låter dem få ta en kväll.
Mm.
För de har börjat grooma nya band. De börjar känna på det. För det här är ett problem som alla vet om. Det kommer hända.
Ja.
Mm.
Headliners. När Iron Maiden, AC/DC, Metallica. Nu åker ju Guns. Guns kan ju åka ett tag och håller ihop. Liksom, men det finns ju många nästa led. Liksom, och det
Men det här var ju artist development en gång i tiden.
Ja.
Man fick tid på sig. Man behövde inte få en hit med första skiva. Man kunde bygga upp det. Det har man ju inte tid med idag. Det går inte inga pengar till det.
Nej.
Så nu måste du ha en hit, annars är det bort. Men ser du dig själv in... Tack och lov allt för... Eller en tack och lov väldigt lång avlägsen framtid. Att du är 72 och står på scenen som Ian Gillan. Ser du att...
Ser möjligheten nu. Ja. Det gör man. Och som låtskrivare så ser man Dylan och alla hålla på liksom och bara som artist då. Och man ser band som Purple lirar riktigt bra och gör bra plattor. Så att man ser mera möjligheter så. Det tycker jag är positivt. Vi har inga planer på att lägga ner. Det känns nästan, nu är vi det är samma killar från tonåren. Och det känns skönt att vi har det här jobbet. Vi tar hand om varandra nu. Liksom. Jag tror man uppskattar det nu också. Att ta sånt här jobb i förunnat. Det är härligt. Liksom. Det blir jobbigt att vara borta från kidsen och resa mycket. Det sliter lite sådär.
Men då får ha pappa hemma ganska länge.
Ja, vi gör ju breakerna. Vi planerar annorlunda nu. Som när vi känner när vi jobbar ihop och sådär. Då kunde vi åka 6 månader. Liksom. Men det gör vi inte nu.
Nej.
Då åker vi högst 3 veckor. Det har vi satt som gräns. Och sen är vi hemma någon vecka eller 2 eller 3. Sen så åker vi igen. Så att man försöker göra på det sättet.
Och då är du hemma på dagarna å andra sidan också.
Ja, precis. Då är jag hemma hela tiden. Jag kan ta barnen till skolan. Jag kan hämta dem. Jag kan ha ett lite vanligare liv. Mm. Så.
Inte riktigt som på 80-talet.
Nej.
men då, på 80-talet, då var det ju nästan otänkbart att ens tänka sig att en hårdrockare skulle vara 75 år.
Ja,
fast vi kanske förstod att det kan bli dem ju någon gång. Så var det ju inte, fanns ju inga hårdrockare som var så gamla.
Nej.
Nu är Europe äldre än Deep Purple var när de återförenades. Och vi kallar dem för de gamla veteranerna. Ja, och då var de typ 48 eller något.
Och när de kommer på publiceringen så det är det sanslöst. Men möjligheterna finns där. Ett bra liveband vill folk se. De vill se den riktiga grejen och därav gäller att vi hjälper alla nya band, de som har någonting liksom, och försöker bygga upp något nytt.
Mm.
På tal om lite så här sidoverksamheter som man då får ha nu som artist. Anders skrev ju en bok om Europe och det är många som har gjort det. Har du någon gång funderat på att skriva själv?
Jag blir tillfrågad hela tiden.
Ja, jag förstår.
Och det är en sån där grej.
Du har aldrig tackat.
Det är som alla TV-program som frågar mig också. Nej, det är många förlag har hört av sig. Men jag förstår också vad förlagen tänker. De vill ju tjäna en hack och göra det snabbt. Och skriv något dirt här nu. Kom igen här nu. Liksom. Men jag tycker om Keith Richards life-bok. Liksom. Han gjorde det senare.
Mm.
Och det är möjligt att lite senare, när resan börjar kännas att den är klar.
Men man inte behöver vara så självförhärligande.
Ja, exakt. Nej, men det känns inte rätt än så länge. Så jag har inga sådana planer alls. Alltså. Och det är samma med film och dokumentär. Det leker vi lite med tanken. Dokumentär kanske var bra att göra. Speciellt om man hade någonting på horisonten. En stort gig som man visste var 1 eller 2 år i framtiden. Då skulle man kunna bygga upp en film. Och så slutet är när man går ut på det stället. Då. Madison Square Garden eller någonting. Så får man göra liksom, i sådana fall. Men... Det innebär att man måste jobba hårt och hitta nya mål. Det är det.
Ja, så är det. Har du i vuxen ålder börjat lyssna på någon annan musik än du gjorde i tonåren? Upptäckt någonting som du har tagit till dig och verkligen älskar som du börjat... Nej, det här var ingenting för mig när jag var 17-18.
Jo, men det är ju min solperiod. Det var ju de artisterna, Jackson Browne till exempel.
Jackson Browne är fantastisk.
Så när du och jag träffades från början, då hade jag ju inte ens... Då var Lizzy kom, Lizzy och The Purple i Väsby liksom, ja. Och Led Zeppelin. Och så träffade jag grabbarna och så var det den musiken vi lirade. Men sen när jag började min solkarriär, då gick jag och köpte alla de här skivorna. Det kunde ju vara allt från Randy Newman, Bo Skaggs eller Johnny Mitchell.
Bo Skaggs är fantastisk!
Ja, exakt. Och det är ju min hemliga musiksmak då. Jackson Browne framförallt.
Van Morrison, Life in the Van Balance.
Ja. Van Morrison också. Ja. Tidigt, det är helt... Vilket uttryck alltså. Så att hela den, jag har ju så mycket CD och vinyl på just den period, från den perioden. Så där det är det som jag hittade på vägen. Singer-songwriter, lite amerikansk. Ja,
lite amerikansk arbetarrock, ja. Lite grann, ja. Sådär, va? Ja. Är inte det?
Ja, jag kollar in Springsteen också naturligtvis. Alltså, Neil Young naturligtvis, absolut.
Detta för oss ju nästan lite grann in på vårt fasta inslag då, som heter Skämslåten. Och det är ju alltså då en låt som man kanske tycker är lite småostig och inte supercreddig att gilla. Men man gillar en lite smyg. Har du någon sån låt?
en sån där som man inte gärna vill berätta på festen att man gillar.
Jo, men det finns det säkert. Ja, det gäller bara att komma på. Alltså, Varning på stan gillar jag med Uggla. Men den är ju,
men den är så
den
bra.
Är bra. Den är för bra. Den skäms jag inte över. Det var min första singel, tror jag. Den och Space Oddity med det.
Och det behöver man inte skämmas för heller.
Nej. Ja, det gäller att komma på något roligare. Jag har inget emot att komma på något.
Det kan finnas ett minne till den. Det kan vara någonting från barndomen. Det kan vara någonting som du låg och hånglade till någon gång. Ja. Eller, du vet.
Ja, men det finns ju massor.
Ja. Det är som ungarna har hjärntvättat den med någon sån här smurfits eller någonting.
Ja, det kan ju vara något sånt.
Ja, det kan vara som helst. Som du ändå tycker är bra, men det är lökigt.
Ja, men kan vi fortsätta så kan jag tänka på
det. Det var sista frågan.
Okej, det var sista. Det är skämslåten, den sista frågan.
Ja, vi brukar lämna dem med skämsmössan på i hörnet.
Ja, då får vi fundera lite då.
Ja.
Det får ge lite exempel. Vad har ni för låtar?
Alltså, jag har ju en som jag verkligen gillar. Den här Putti-putti-gannihanna är... J.P. som hade den första hawaiianska hitten 1962. Det var en jättehit.
Okej.
Och jag körde ju Tom Jones då. Jag älskar ju så här 60-tals Tom Jones.
Okej. What's new pussycat eller någonting?
Ja, jag var så. It's not unusual. Inte älskar den.
Haugland, han berättade när jag satt i P4, för jag har ett program där också. Och då har jag också skämslåten. Och då var Gråt inga tårar.
Ja, det finns
den
ju
hade
så.
Han ju, den hade han legat med sin första tjej. Ja, och då hade de spelat den på radion och kom han ihåg den. Så gråt inga tårar.
Ja, vad bra.
Känns inte som den här ultimata.
Nej, men den väcker ju goda minnen till liv.
Det är Barry honom, liksom. White att hångla till.
En låt som jag kommer ihåg väldigt väl, det var ju Då går jag ner i min källare.
Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden.
Tar glas vin
i skuggan av maskin.
Skubbidibubbap.
Vi kunde det alla tre.
Nu går vi hem och tar på oss skämsmössa.
Tack, ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack, det var roligt. Härligt.
Och vi säger bottoms up.
Eller up your bottom. Hur kul var inte det där att få träffa Joey Tempest?
Alltså Joey var ju på superhumör idag.
Ja, verkligen. Årets sångensats. Det är ju så här att vi har en sponsor som heter Silja. Och de kör fantastiska rockkryssningar, Rock the Boat.
Jag har varit på Rock the Boat, absolut. Ja. Det bästa som finns med de där rockbåtarna, det är att det bara är hårdrockare ombord.
Precis, man kliver på och så sen så är det bara en massa trevliga, härliga människor.
Bra musik i högtalarna på däck, bra musik på scenerna och fantastiskt god öl och god mat i barerna och restaurangerna. Jag älskar ju sådana här smörgåsbord. Du kan ju sitta i hela resan och bara äta egentligen.
Vad börjar du med på ett smörgåsbord?
Alltid sill.
Jag börjar ofta med en liten drink.
Ja, men det var ju innan sillen.
Ja, just det. Och sen går man på sillen.
Och sen är det en nubbe till varje silltugga. Och sen är det några öl sen när man kommer in på kallskuret. Och sen blir det varmrätt. Och sen är det ostbricka ofta sådär.
Ja, du, och så hårdrock på det.
Jag gick upp 3 kilo och började prata om det.
Men det var det värt. Vet du vad som är så bra med de här Rock the Boat-kryssningarna hos Silja? Det är ju fantastiska artister. Och idag har vi fått äran att låta ut A-hytt med fönster för 1-4 personer till Accept den 15 februari
2018 alltså.
Just det. Mm. Och 26 april 2018 då spelar Pain och The Haunted.
Så till de här två resorna låter vi alltså ut en 1-4 biljetter. Just så vill man ta med sig sin älskling
så kan man Accept den för Pain.
Ja. Så man kan trycka in 4 pers i hytten eller åka med bara sin älskling.
Precis.
Får man välja själv, man får en hytt.
Hur gör man då för att vinna den här fantastiska Rock the Boat-kryssningen hos Silja? Jo, man går in på någon av våra sociala medier. Antingen på Facebook, Rockbottom med Ö. Eller på Instagram, Rockbottom Podcast. Om man då mot förmodan inte redan följer oss där så måste man göra det. Och sen så skickar man ett meddelande till oss.
Alltså ett så kallat PM.
PM eller DM. Skriver i kommentarer.
Nej, utan det är ett privat litet message till oss. Precis. Jag vill gärna åka. Och då ska man också ta med lite uppgifter.
Just det. Du måste nämligen svara på den här frågan. Vad heter sångaren i Accept i efternamn?
Den är inte helt lätt.
Nej. Vad heter sångaren i Accept i efternamn? Och så skriver man om man vill åka på Accept den 15 februari eller om man vill hellre åka och se Pain och The Haunted den 26 april. Och
man ska se sitt födelsår också, va?
Ja.
Födelsedatum, för det vill man ha på
precis, det är en viss åldersgräns och sådär. Men vi kommer att då kontakta vinnarna och säga vem som har vunnit och då får Silja ta alla uppgifter då. Men som sagt, gå in på Rock Bottom på Facebook, följ oss, eller gå in på Rock Bottom Podcast på Instagram, följ oss där, skicka PM eller DM och svara på vad heter sångaren i Accept i efternamn.
Vänta, nu kommer jag på, han heter...
Men det får
aj, det var en liten luring där.
Ja, men det är ju mycket möjligt att vi dyker upp på någon sån här kryssning också.
Det kommer vi garanterat att göra, bara finns brudar ombord.
Jag tror att det gör det. Och mat. Och sprit. Och framförallt en massa bra
musik. You had me at hello.
Ja, så det här är ju liksom den perfekta nöjeskvällen, helgen, för oss hårdrockare. Det blir ju inte bättre.
Så Rock Bottom rockar och Silja Rock the Boat rockar fett.
Absolut. Rock the Boat helt enkelt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.